Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, men berätta i programmet, ja, annars har vi hört det.
Kent Karlsson och...
Så snabba på med vignetten nu då.
Emilio Sanchez, han var ju...
Välkomna, välkomna till Ekstedt Sport. Var det lite töntigt? Jag tänkte att jag ska ta bort hjärtligt.
Ja, du har ju haft som din gimmick. Så ja, bytte du nu?
Ja, men jag tänkte då, nu blir det välkomna, välkomna. Lite löjligt där.
Behåll en gimmick, vet jag.
Gimmick är ju till för att hållas.
Hjärtligt välkomna till Ekstedt Sport. Hur mår ni, hur mår
Ola? Ja, men du brukar ju också ha energi där. Hjärtligt välkomna, det är det som är grejen.
Jag vet, men hur mår Ola?
Ja, jag mår ju toppen. En underbar då.
Är det mer toppen än pingis?
Ja, det får jag säga, för jag spelar fotbollsgolf idag med några, med tre stycken andra, bara Jesper och en. Gjorde en nästan fulländad runda, en runda utan misstag, och vann med sex slag.
Nej, sju slag, för då hade minus ett,
va? Ja, just det, sju slag. För den här, jag missade ingenting, det brukar alltid liksom svänga sådär.
Alltså, jag har ju ingen fallenhet för någon, mycket, alltså jag är ingen fallenhet för golf, ingen fallenhet för tennis riktigt. Enda sporten jag kanske har lyckats i något, det är pingis faktiskt.
Ja.
Men Mats, vi var ute och jag skämde ut mig i stora delar av rundan. Jag var jättearg och kastade bollar i liksom, och var arg på gräset. Jag stod och skrek på gräset.
Ja, och så höll han på att titta sin mobiltelefon hela tiden, som han var så här 12-åring någonting, som spelade något spel. Men det visade sig att han har problem att få upp sitt korplag, sitt korpenlag. Folk hoppar av och sådär. Och då Jesper ansvar, då förstår man att han blir...
Ja, det var en... det måste ju vara ett problem att det inte får upp ett fullt lag.
Ja, det är en kille som hade lovat att vara med. Han har också mässat i natt 03:40. Jag bangar imorgon. Och då har jag skrivit någonstans i morse, nej, varför då? Eller så här, varför? Nej, det har han inte svarat på.
Är du vaken då 03:40?
Nej, jag svarar lite senare på morgonen då. Då hör han av sig klockan 14:02, en timme efter att matchen är slut.
Nej, men det är min stil, alltså att lägga sig väldigt sent och sen komma tillbaka i sinnesfulla bruk på eftermiddagen.
Ja, nu är jag vaken. Som att allt var liksom...
Jo, men så säger jag. Nu är jag vaken.
Men Mats, hur mår du?
Vad hette han, killen? Robban?
Robin.
Robin och Mats.
Samma gubbe.
Skrotokon. Samma andras barn.
Samma, men hur andras
du?
Barn, ja.
Mats, hur mår du? Jag vet att du har jobbat i helgen.
Jag gjorde det.
Du har gjort premiär på Sportscom, ja, som kommentator.
Jaha.
I matchen, var det Rögle-Färjestad eller vilken?
Nej, det var faktiskt Rögle mot Linköping. Rögle mot Växjö. Svenska mästarna mot Rögle. Ja.
Och hur gick det då?
Ja, det var ju en seger med 3-1 faktiskt för Rögle.
Ja, men jag tror han menar hur gick det för dig. Hur det gick för i matchen tror jag han vet.
Hur gick för mig?
Är tömmernas kvar eller? Nej, jag skojar.
Hur gick för mig oväsentligt? Hur gick i matchen viktigt?
Ja, men nej, men jag är nyfiken. Kändes det ringrostigt eller kändes det som att det var bara...
Nej, jag vet inte. Det kändes som att Betten bara hade trott i alla fall. Så att jag är nog... Till segande sagt så går det mycket bättre för mig nu än vad det gjorde när jag jobbade.
Ja, men i vilken mån hade du pluggat på laguppställningar och sådär?
Väldigt, väldigt intensivt alltså. Och du ska helst se lagen, som Lasse Granqvist sa, se lagen innan, i omgången innan, så lär du dem mycket bättre. Se Rögle i matchen innan mot Leksand, så lär du Rögle, sa Lasse Granqvist.
Vem var nummer 11 i Rögle?
Nummer 11 i Rögle... tian vet jag, Abbott, men elvan tror jag inte finns där.
Abbott, systrarna Abbott?
Nej,
Abbott. För de har väl slutat systrarna Abbott?
Ja, det är jättekonstigt. Ja,
för att han Rodrigo Abbott.
Han heter Rodrigo från Lettland. Det är jättekonstigt.
Han lämnade Örebro inför matchen förra omgången för Rögle. Och sådär. Så att det är en av mina en av de gubbar jag kan faktiskt, av oss nummer 10 i Rögle.
Men var det inte kul att vara tillbaka? Kändes det som att det liksom var tillbaka
jo,
20 år i tiden?
Speciellt då som jag känner att jag är mycket bättre nu än när jag jobbade. Så är det,
är det så på riktigt?
Så är det faktiskt.
Men vad är det som gör att du har blivit bättre på de här 20
bättre viloåren? Bättre balans, bättre rytm i hockeyreferaten, absolut. Jag kom helt fel när jag höll på med det förut faktiskt. Det var disharmoni i referaten överhuvudtaget. Men nu stämmer rytmen på ett helt annat sätt. Jag har blivit mycket, mycket bättre.
Men vad sitter man, sitter ni liksom i, sitter du nere i Ängelholm eller sitter ni i någon bur? Och
Nackastrand.
Och där har ni lokalerna att titta på, ja. På det som vi tittar på typ, eller?
Ja, samma.
Otroligt. Jag är jätteglad för din skull i alla fall. Jag tycker det är väldigt kul. Olle, ska du också gå med i Sportscom och kommentera?
Inte vad jag tänkt, men med Mats där så ökar ju sannolikheten ganska mycket.
Jag tänkte nämligen att du ska få göra en grej. Vi ska nämligen gå kommentatorsskola med dig. Det. Jag kommer nu att visa upp eller spela upp ett klipp för dig som utan ljud såklart. Och då ska du då kommentera helt enkelt vad som händer i klippet.
På tvn som är här i studion?
Ja, exakt. Och det här är då ett klipp från OS 2002, kvartsfinalen Sverige-Vitryssland. Och det, vi kommer spela ett klipp som är 45 sekunder långt. Det börjar då från och med nu.
Tre lika, det återstår 2.30 av sista perioden. Ställning tre lika. Var det lättande? Vitryssland, Vitryssland pressar, passar bak till nummer 10, höger backposition. Titta, skottar. Tommy Salo. Salo tappar in pucken! Tommy Salo gör en Tommy Salo och tappar in pucken via nacken. 4-3 till Vitryssland, en av historiens största skrällar. Kan vara på gång.
Jag tycker det var bra. Vad tycker du?
Ja, mycket bra, mycket bra.
Det var bra. Jag tycker ändå var 4-5.
Var det?
Ja, 4-5.
6-5.
Hörrni, vi måste gå vidare. Och jag vet Mats, du sprack ju nästan av iver och berättade om Kent Karlsson och hette han Källström eller?
Nej, du nämnde Aranza Sanchez Vicario.
Var det en Sanchez? För det var tänkt först.
Alltså, jag sprack av förväntningar, sa du så? Att jag sprack helt och hållet? Eller bara delvis?
Som ett korv, skinnen på en
korv. Ja, korvskinn sprack jag just när jag berättade om Aranza Sanchez Vicario.
Ja, gammal tennisspelare som varit världselit i damtennisen på 80.
Jag tror det var Pings.
Och del av 90-talet.
1989 så vann hon ju franska mästerskapen. Blott 17 år gammal faktiskt. Hon vann också franska en gång till. Och så vann hon US Open en gång. Och så vann hon ytterligare en gång i Grand Slam. Fyra Grand Slam-turneringar. Förlåt, alltså franska tre gånger och US Open en gång. Grand Slam-facit för Aranza Sanchez Vicario.
Hon hade också två storebröder. Emilio Sanchez som alltid hade hårband. Mm. Och sen så Javier Sanchez som inte alls var lika bra som Emilio. Mm. Men du sa att Emilio lite före här, han var en riktig
retsticka. Retsticka och ett problem för många, både arrangörer och motspelare och det. När han mötte Kent Karlsson, tror jag, 87 i Båstad i semifinal, då fick han pricka Kent med bollar på inbollningen faktiskt. Han slog dem i huvudhöjd mot Kent Karlsson så hårt han kunde på centerkorten i Båstad. Det var alltså lite gammalt groll då och Emilio försökte då jag skada Kent före matchen.
Men fanns
matchen.
Det ingen domare som sa ifrån eller någon funktionär?
Jag minns inte, men alltså då fick jag skada Kent före matchen. Hur bra är det? Jag menar, vilken värdegrund sen, gör det om tennisen?
Ja, han blir också ut. Han kommer ju bli ut eller avstängd om man gör det.
Idag, ja, dock inte då. Dock
vem
inte
vann
då
matchen?
Ja, det vann ju Emilio Sanchez, vann mot Kent Karlsson faktiskt den här matchen. Alltså, Villander hade ju många kamper mot Emilio Sanchez. Och man visste ju efter en timmes spel så orkade inte Emilio hänga med Mats långsamma bollning överhuvudtaget. Så att Villander torskade också det första setet, så vann han med 3-1 set emot Sanchez i de stora mästerskapen. Men han var kompetent Emilio Sanchez, dock inte alls i Aranzas Sanchez Vicarios klass, alltså damer här sidan, absolut.
Just Aranza Sanchez hade ju också en pryl som helt har fallit i glömska, som jag trodde när hon började använda den skulle spridas inom damtennisen. Men det har inte gjort det. På samma sätt som de här som har hand om Stockholm Open alltid tror att de här bollhovarna som bollkallarna har, de är så självgoda, stolta över dem. Så de har ju trott länge att snart kommer alla turneringar i hela världen ha sådana. Men det är ju bara Sverige och Stockholm Open som har det. Men den här uppfinningen som Aranza Sanchez hade, var det ingen som tog efter heller. Det är bara hon som har haft det. Kommer ni ihåg vad det var hon hade?
Jag minns inte det faktiskt, hur jag än...
Jag tror hon hade en sån där mask som de var på sån här wide shut ice party. Som man inte såg en sannsikt, så att hon då skulle förvirra publik och framförallt motspelare.
Jag vet inte ens om gissningen var så bra. Hon hade så här, mellan andra och första serven så tyckte hon att rytmen stördes. För killar har ju oftast en andra bollen i fickan som kan ta upp den snabbt. Men damspelare, när de har missat första serven, vänder sig ofta mot en bollkall och får en extra boll. Hon tyckte att det bröt hennes rytm, så hon hade fastnat på höften en plastpryl där hon hade tryckt in andra bollen. Så hon hade en plastgrej på höften med andra bollen.
Det hade jag ingen aning om faktiskt. Det är en nyhet, nu vet jag det.
Det är spännande, för killarna ser ibland ut som att de har såna här lipom, alltså fettknölar på låren och så. Men ändå, jag håller faktiskt med om det, för att när man spelar tennis, rytmen blir jättedålig när man ska, för då har man ju kanske en boll i fickan eller två. Och sen går man kanske bak och tittar, och då ska man hålla på med racket och bolla upp den. Jättestörigt. Jag vet inte om Mats har varit med. Mats, känns som att du har lämnat oss. Du tittar, djupt i papperna.
Alltså hennes för detta man, de skildes ju 2019 faktiskt, Dina Sanchez Vicario.
Ja, varför tar du upp henne idag?
Hennes make hette Josef Santasacona, och hon låg bakom, enligt henne, hennes olycka. Hon förlorade 400 miljoner. Hela sin förmögenhet lyckades ex-maken genom dåliga satsningar. Att hon tappade 400 miljoner. Plus att hon är ställd inför 4 års fängelse nu för att hon har undanhållit tillgångar som Becker gjorde när kronofogden kommer på besök. Så att det handlar om en bank i Luxemburg som försöker liksom, komma ur, alltså, på något sätt genom falskt beteende. Så att rättegången har börjat och hotas av 4 års fängelse, ungefär som Becker alltså i det här läget.
Ja, ungefär som Becker och exakt som Rubiales. Han hotas ju också av 4 års fängelse. Tänk om Aranza Sanchez Vicario och Rubiales får dela cell.
Tänk om de delar cell och gifter sig. För de får 4 års fängelse var. Ja. Det har varit helt otroligt. Vilken solskenshistoria.
Solskenshistoria.
Men vilken skillnad då på Rubiales som liksom i hettan över ett VM-guld i fotboll kysser en spelare på munnen, jämfört med att lura en bank då. Och Becker också håller undan massa pengar för kronofogden och det. Alltså jag tycker att det är skillnad.
Visst är det det.
Jag skulle säga att vi vet ju inte att Rubiales får, han kommer inte få fängelse.
Nej, det här
kommer ju lägga ner det där.
Ja, det kommer bli, men han hotas av det i alla fall. Ja. Men apropå, ska vi ta det här med tennisspelare i fängelse. Visst var det så också att det var en 70-tals amerikan som hamnade i fängelse efter karriären.
Roscoe Tanner
va? Superserver.
Han mötte ju Björn Borg i finalen 79 i Wimbledon. Borg vann med 3-2 set emot Tanner. Men Tanner hade ett brokigt förflutet redan då, och som affärsman så gjorde han sådana diskutabla affärer. Så att han hamnade faktiskt i fängelse ett par år ganska nyligen.
Då kan han vara vigselförrättare när han viger en ta chanser vid Karjo
Borgsbäcke. Han är någon form av överste.
Men Birgitta Ed då?
Ja, Birgitta
Ed?
Det är vår statsministerfru som aldrig tar av sin prästkrage. Hon har någon sår också.
Alltså Kristerssons, det ryktas ju att det
är hans fru, ja. Det ryktas. men det är hans fru, kan jag berätta, Birgitta Ed. Hon har ju gått igenom prästutbildning helt nyligen i Strängnäs och det, så att hon blev prästvigd i domkyrkan i Strängnäs, där hon för övrigt bor. Och där Kristersson någon gång är hemma. Kristersson har ju ett otroligt hektiskt liv. Han är ju aldrig hemma.
Ja, men jag vet inte om jag får säga det här.
Ja, det ryktas att det är ett skenäktenskap, det är det du ska försöka säga.
Ja, det ryktas att han helt enkelt gillar killar.
Ja, fast jag får säga, jag tror inte på det ryktet. Jag tror att de blev superkära, för hon var ju aktiv i den här Ja till Euro-kampanjen. Hon är ju gammal moderat. Det är klart som fan de träffades då. Och han charmerades och blev kär i hennes framfusighet.
Men de träffades i ungdomsförbundet redan. Det var då Kristersson förlorade med en röst i Lycksele mot Fredrik Reinfeldt.
Som men var
då
inte hon
ordförandeposten i Moderaternas ungdomsförbund. Där förlorade Kristersson med en röst mot Reinfeldt i Lycksele. En historisk omröstning. Och då lade Birgitta Ed an på Kristersson under den tiden då var vi ungdomsförbundet båda.
Men hur gammal är hon? Måste ju vara äldre än vad han är. 10 år äldre.
Det är väl inget fel på att vara kär i någon som är äldre? Eller?
Nej, det är både du och jag i det. Men jag ska säga
Birgitta Ed är 5 år yngre än Ulf Kristersson.
Det är helt obegripligt.
För att hon är född 68.
Det sjuka är att Birgitta Ed ser alltså ut som Stora Morran i Mumintrollet. Hon är väldigt stor. Hon är med den där presskragen och allt det. Och sen så finns det en person som faktiskt heter Morran, och det är hon i Morran Tobias, som också ser ut som Stora Morran.
det är väldigt överskattad serie, hör mig.
Ja, det håller jag verkligen
med. Robert Gustafsson och kompani, jag förstår inte vitsen med det alls.
Nej, det är jättetråkigt. Hörrni, vi ska prata mer sport, och Mats...
Hade du någon slutpoäng på Aranza Sanchez?
Eller bara,
Fängelse. Men det kanske inte var Mats tänkta slut.
Jag drar bara parallellen till Boris Becker. Nu kommer inte hon få fängelse som Becker, för att kvinnor behandlas ju annorlunda i Sydeuropa än vad män gör. Men hon kommer få saftiga böter av att döma den där Aranza Sanchez som blivit bedragen av sin för detta man då, också ekonomiskt.
Det måste vara hennes då andra äktenskap, för hon föddes som Sanchez. Sen måste hon vara gift med någon som heter Vicario. Exakt. Den här gubben heter ju inte Vicario.
Nej,
uppenbarligen.
Så är det.
Några andra lirare och lilla jag har satt upp en skiffelgrupp i våra dag. Det har blivit populärt bland vår publik, så nu skyfflar vi i målen till musik. Vi hänger med.
Jag vet inte om ni har sett det, men Newcastle vann ju, vi spelade in på söndagen, tidigare då med hela 8-0 borta mot Sheffield United.
Då gissar jag, utan att ha sett matchen, att Alexander Isak gjorde en toppenmatch, för att mot svagt motstånd så är Alexander Isak superbra.
Men de som gjorde målen då, vi kan rabbla upp dem helt enkelt i matchen. Mm. Det var Longstaff, Burn, Botman, Wilson, Gordon, Almiron, Guimares och Alexander Isak.
I 87 minuten, typiskt när allt är avgjort och ingen bryr sig.
Han är inte så bra, men eller han är ju bra, men jag tycker inte han är så bra som han får cred för.
Han är överskattad, han väger väldigt lätt egentligen. Lätt att hålla undan för ett tufft
försvar.
Men
det
är som du säger, att mot sämre motstånd så är han ofta bättre än mot bättre motstånd.
Men på tal om Newcastle, vi har en annan poäng egentligen. Men jag bara läste i veckan att den gamla spelaren Arturo Vidal spelar ju, om det är brasilianska eller har spelat i brasilianska ligan. Han kommenterar numera Champions League, fast typ på chilensk tv, eller om det är brasiliansk tv. Och han skrädde inte orden.
Han är väl chilenare, va?
Ja. Han var så arg på Newcastle mot, för att de inte...
Du har sagt Newcastle 3 gånger. Heter inte Newcastle?
Jag tror att de säger Newcastle.
Jaha, vad säger Mats?
Jag trodde det var Newcastle, men jag böjer mig för överheten.
Om jag säger England, castle, castle.
Ja, jag vet.
Repeat after me, please. Castle.
Amerikanerna säger
castle.
Vi gör så här, pronounce.
Finns någon så här lyssningstjänst?
Ja, exakt. How to pronounce kanske ska vara.
Newcastle, Newcastle, Newcastle.
Ja, det lät mer som castle. Newcastle.
Ja, du härmade bra.
Ja. Okej, okay. Men i alla fall Newcastle, de möter ju de vilande veckan. Och Arturo Vidal tyckte att Milan inte, eller att Newcastle inte spelade ordentlig fotboll, utan att man var bra på att springa, men att man var typ ett skämt i Champions League för att man försökte inte spela fotboll. Men han kallade också både Milan och Newcastle för idioter. Så han var stenhård.
Men vad var det han tyckte de gjorde fel då?
Att han tyckte bara att de var dåliga. Aha. Att det var den sämsta matchen han någonsin har sett. Och att de bara var fullständigt urusla. Men ni har sett hur Arturo Vidal ser ut, va?
Ja, visst.
En hemsk mohikanfrisyr och tatueringar överallt.
Ett riktigt råskinn på planen.
Herregud. Ja, han har kört rattfull och varit mycket sån skit.
Men det är också tuff på planen.
Ja, jättetuff. På gränsen faktiskt till anstötlig på planen. Men i alla fall då, Newcastle vann med 8-0. Och jag tänkte att vi ska gissa, eller att vi ska minnas gamla storvinster. Jag minns ju en match i Gamla Skanstulls historia förra året, den blev 14-0 till FC Tebe mot Gamla Skanstull. Det är ju alltid hemskt. Det finns ju ingen värld att torska stort. Men har ni några sådana som ni kan minnas bra?
Alltså jag minns ju en egen. Vi mötte i Alvik när vi var kanske 15 år, åkte vi till Danmark, eller vi åkte till Bergen och spelade en basketturnering. Då mötte vi ett danskt lag som hette, konstigt nog, Värdelöse eller något sånt där. Och jag tror vi vann 104-2 eller någonting. Det var en stor seger. Danskar kan ju inte spela basket.
Nej, det kan
I vår underdivision till Allsvenskan i fotboll så spelade ju Karlstad en gång mot Hammarby. Och Hammarby måste vinna med 5-6-7-0. Något sånt där. Och gjorde det också på bortaplan då.
Ja, det blev 6-0.
Om det nu var uppgjort eller inte.
Annars hade ju Vasalund åkt upp, va?
Att Vasalund var på väg med Bosse Pettersson att gå upp. De trodde att det var klart, men det var en minut kvar i Karlstad. Så gjorde Hammarby ytterligare ett mål. Och gick upp då på dem. Premisserna. Så att det är en match som man inte glömmer i första taget.
Nej, och jag minns ju nästan redan förra veckan när Sirius vann mot Varberg med 7-0.
Ja, just det.
Det hände till och med i Allsvenskan.
Den var fet.
Men sen finns det några sådana här riktiga rysare. Och det var bland annat i indonesiska ligan.
I vilken sport?
I fotboll. Det här var väl kanske 5 år sedan, 6 år sedan. När ett indonesiskt lag vann med 87-0. Varav 85-0 efter paus, så att de ledde med 2-0. Och sen så var de tvungna då för att vinna ligan, för de låg så enormt bakom i målskillnad. Det är också konstigt att ligga så långt efter. Men då gick de förbi med 50 mål tror jag det var till sist, när de vann med 87-0. Sen rekordet är från Afrika. Jag tror att det är Zambia eller något sånt. Där vann ett lag med 193-1. Så det andra laget gjorde ändå ett mål.
Ja, taskigt och katten, och katten. Sen också var det någon gång, så jag vet inte siffrorna, men det kanske Mats vet, att det var någon, har vi Mats Wilander berättat om, att han skulle spela en uppvisningsmatch mot Ivan Lendl. Och Mats Wilanders racketar hade fastnat på flygplanet. Så bad honom att han fick låna en racket av Lendl. Det fick han inte. Så han fick ta någon sämre träningsracket att spela med. Och förlora. Och då, kutym brukar vara att de spelar upp till 4 lika kanske. Och sen avgörs som sista gamen. Lendl sopar bort honom med typ 6-1, 6-0 eller någonting sånt där. Och så frågar han efteråt, varför kunde jag inte fått låna en racket? Fan, det hade varit schysst. Nej, jag vill ju slå dig med så mycket som möjligt.
Lendl var ju den typen som gjorde precis så.
Var han tjeck, Lendl eller?
Tjeck, ja.
Ja, sen blev han amerikan.
Från Ostra var han. För 1960. Men Lendl var den här granithårda typen som inte lämnade någon pardon överhuvudtaget. Han fick mosa varje motståndare även i tennis uppvisningsturneringar.
Vad spännande.
Och sen så när han slutade spela tennis till slut, han höll på ganska länge, så var hans fru så glad, kom ihåg. Hon sa så här, äntligen kommer jag få mer tid med Ivan. Men då fick hon snarare mindre tid med Ivan, för han satsade på en karriär som golfproffs efteråt. Så han var bara ute och spela golf hela dagarna. Och då blev han inte så bra, så han blev tokig och bara spelade mer och mer. Jag vet inte hur det slutade med äktenskapet.
Men han var ju inget bra i golf. Och då ställde ju frågan om golf då. Han var tydligen, när han började spela golf, han var ganska, lite till åren faktiskt. Och så där. Så han var med i en sån här Europatortävling i Prag en gång.
Ja just det,
och så där. Och han hängde med bra de första hålen. Men så gick det ju naturligtvis inte bättre sen. Så man kan ju undra då, vad är det som gör att de här proffsen i golf är så in i Norden ouppnåeliga och man börjar spela en aning sent? Vad är det som gör att man inte kan hänga med längre då man börjar när man kanske 17-18 år? Ja.
Och en koppling mellan andra tjeckiska tennisspelare och golf, det är ju Peter Kordas döttrar. De är ju en dotter typ världstvåa i golf.
Okej.
Nelly Korda, va?
Jag tror det.
Och så en dotter till som är duktig. Och hans son Sebastian Korda är ju topp 50 i alla fall i världen i tennis.
Men du som är expert på golf,
vilken
talang du än har då, vilket du Lendl hade i golf, hur kommer det sig att du inte kan lära dig spela golf om du börjar en aning sent? Vad är det som gör?
Ja, men är det inte så med alla idrotter att man måste börja tidigt?
Ja. Men kan man inte med...
Det är skidskytte som man kan börja med sent, ja, om man är ute på skidåkning.
Men energi då i golf, går inte det att kompensera de här åren på något sätt?
Man kan ju tycka det.
Så nej,
det var svårt.
Men då, det finns ju ingen fotbollsspelare som har börjat när man är 17. Alltså, det går ju inte.
Masken Karlsson har börjat spela hockey när han var 18 år.
Ja, och sen har vi Mikael Nilsson som blev landslagsman. Han spelade väl lägre divisioner fram till han var 25 år eller något sånt där.
Men att masken inte, han måste ha spelat annat innan, liknande.
Fotboll.
Men inte hockey.
Inte hockey.
Alltså. Det är intressant.
Ja.
Skriv in om ni, jag vill höra undantagen. Om ni vet någon. Jag vill veta. Okej, okay. Men det var en släkting till det här med att torska stort. Det är när folk comebackar och är totalt värdelösa. Det finns ju såklart, Björn Borg är ju en sån typ som har comebackat och var totalt värdelös. Varför går inte det? Varför, när man har lagt ner, har ni någon liksom...
Sporten har utvecklats så mycket, man har hängit med, alla sporter utvecklas hela tiden.
Ja, men kan det också ha någonting att göra med att man inte, för Michael Jordan tog ju upphåll 2 år.
Han kom ju faktiskt tillbaka. Det var en riktigt lyckad comeback.
Lemieux kom tillbaka i hockey.
Mario Lemieux kom
hockey
tillbaka.
Men hockey är mycket enklare. Alltså tennis, där sätter du så att säga i järnbarken de här linjerna. Du ska i högt tempo pricka just innanför linjerna under så många år. Du tränar så vansinnigt hårt i tennis. Så att när det då har försvunnit, som för Björn Borg under året han var borta, att få tillbaka det är oerhört svårt.
Jag tänker också att det gör med lite i Björn Borgs fall, att han hade ju verkligen slutat. Lemieux var ju sjuk, han hade ju cancer och hade kanske siktat in sig på att komma tillbaka. Borg ville ju inte komma tillbaka, utan Borg ville ju supa och göra annat.
Ja, men han kände en saknad ändå över att stå i centrum efter många, många år. Så han kände en stor tomhet när tennisen var borta, så han ville tillbaka till, ja, till nästan till varje pris. Men behöll sin gamla Dornay-racket då, som var absolut gammaldags och det, så att det gjorde ju saker mycket sämre.
I den första comebacken, han fortsatte sen, då tog jag faktiskt en moderna racket. Ja,
men i Monte Carlo när han gjorde sin första comeback, det var väl 83 i april tror jag, i Monte Carlo, där han förlorade mot en spanjor, utklassad, smärtsamt utklassad. Han stod inte att känna igen Borg naturligtvis, hade tränat jättehårt, men varför kunde han inte komma tillbaka? Jo, kanske som jag sa nyss.
Och sen försökte han flera turneringar just 93, och den sista han förlorade mot, har jag för mig att det var Alexander Volkov, ryssen.
Ja, jag tror att det kan vara kanske blandning mellan det vi säger, att man halkar efter lite grann, och så träningen halkar efter, och sen har man inte riktigt mindsetet. Det är som ni säger, Borg ville nog kanske stå i centrum, men för att komma dit, då måste du lägga ner den här enorma tiden. Michael Jordan, när han skulle bli baseballproffs, det var ju 93 eller 94. De vann ju 3 stycken raka NBA-finaler då. Var det 89 till 92 kanske?
Ja, lite senare.
Ja, men de vann i alla fall 3 raka.
Ja, visst hade de.
Och sen tog han uppehåll 2 år och var ju helt värdelös i baseball från början. Men hans pappas dröm var att han skulle bli baseballproffs, och sen dog han. Men han var alltså på gränsen. Han var i ett sånt där farmalag till en MLB-klubb, alltså en baseballklubb, och skulle få göra debut, men då kom lockouten.
Ja.
Så blev det ingenting. Men då kom ju han tillbaka. Men han tränade ju baseball 14-15 timmar om dagen.
Snacka om att dedikerad, men absolut svåraste sporten att göra comeback i, som måste vara helt omöjligt. Det är där
bowling.
Där världsrekorden blir så mycket bättre hela tiden, det är ju simning. Minns Mark Spitz försökte göra comeback. Då hade ju verkligen tiden runnit ifrån honom. Och så jag tror att det är fler också, så det är
Mark Spitz såg ut som han, den där ekvatorialguinanen som knappt kunde komma framåt.
Men tillbaka till tennisen kort. Alltså, Villande gjorde ju en paus efter Båstad 86 tror jag, men bara ett halvår framåt. Men jag tror inte han lade av med att träna hela tiden. Boyle har ju av 82-83, medan Villander höll ju i lite grann med träning. Sen kom ju Villanders största triumf i US Open 88.
Så han, därför slog Länder i finalen.
Och så att efter den, då taggade Villander ner. Då hade han nått sitt stora mål, vinna US Open och därmed vunnit ytterligare en Grand Slam-turnering. Men dessutom var det ju så att Andre Agassi tog också en timeout under en längre period faktiskt, när han var jättebra, därför att han orkade inte riktigt med det mentala spelet kring tennisen. Men han tränade lite under tiden på en låg nivå, lågintensiv nivå, och då håller igång spelet med bollen i tennis, vilket ju Borg inte gjorde. Då kan du överleva.
Det är samma som Wozniacki hållit igång. Hon går ju ganska bra nu i comebacken också. Om vi ska gå till guld, Agneta Andersson från Karlskoga. Hon la av 1994 tror jag med kanot. Och gjorde ju storstila comebacks och tog ju guld tillsammans med Susanne Gunnarsson 96 i OS.
Ja,
det här ovännen.
Atlanta,
precis.
Och så var det oväntat att de vann.
Jo, men därför att de var ju fiender, hade inte pratat med andra på flera år. Så att,
för de vann 84 va? Eller var det inte
Nej, det var Anna Olsson som vann tillsammans i K2.
Varför var de sådana enorma ovänner egentligen?
Jo, det var så här, för att Susanne Gunnarsson gifte sig med träffade en ny snubbe som skötte hennes träning, och de andra i landslaget avskydde honom. Och de tyckte han lades i, vilket innebar att det blev en spricka i laget. Så att Susanne fick inte ens bo med de andra. Så hon tränade helt själv, och de pratade inte under ett par års tid. Men sen så var det förbundskaptenen, den nya förbundskaptenen, han såg på deras träningstider. Helvete, om vi ska ha chans att ta guld på K2 500 meter damer 96, då måste vi få in Susanne Gunnarsson och Agneta Andersson i samma kanot. Då körde han det här klassiska tricket. Han gick fram till Agneta och sa: du Agneta, jag har pratat med Susanne. Hon är beredd att sätta sig i samma kanot som du, om du är med på det. Ja, okej, om hon är det, så gick han till Ja. Susanne sa du Agneta, hon säger att hon är bränd. Ja, okej, så. Så gick de och satte sig och sen så blev det OS-guld.
Nej, men det finns ju en annan sån historia. Det var från Manchester United. 90-talet, de var ju bäst i England och kanske bäst, bland de bästa lagen i Europa och sådär. Teddy Sheringham och jag tror att det var Andy Cole.
Ingen får säga någonsin Teddy Sheringham utan att säga ja, han som spelar i Djurgården lite som 19-åring. Ja, förlåt.
Men Djurgården mötte Gais och vann kvar. Ja, nej, men Teddy Sheringham i alla fall och Andy Cole då. På under 10 års tid, eller om det var 15 års tid, så pratade de inte med varandra en sekund.
Åh jäklar, varför då?
För att de märkte ändå att vi tycker inte om varandra.
De klickar inte helt enkelt.
De klickar inte överhuvudtaget.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Men sen man ser ändå på när de gör mål, då är de framme liksom och kramas och allting.
Men då är skillnaden då, tror jag, att kastas över varandra vid ett mål och sitta i samma kanot.
Ja, det är jobbigare, jag håller med. Det krävs nog mer, tror jag, att sätta sig, för de är också så jävla intimt förknippade och måste samarbeta. Det måste du säga på fotbollsplan också. Men du kan ju till och med byta ut, i värsta fall, så kan du byta ut Andy Cole in med Sheringham och tvärtom.
Ja, men han som byter flest klubbar av alla hela världen nästan, det är väl Carlos Strandberg, fotbollsspelaren. Han byter, har han varit i, ja,
han byter klubbar. Var är han nu någonstans? Ja, är han i Ryssland eller?
Nej, det är inte Ryssland. Men hur som helst, han började ju slåss på planen med
Daniel Sundgren.
Daniel Sundgren, ja. Och ja, de var inte goda vänner.
Ja, men Daniel Sundgren verkar ju också vara.
Men hade de gjort ett mål då, Sundgren och Carlos Strandberg, hade deras lag, då tappar spelarna totalt, alltså då koncepterna, då kastar de sig över varandra ändå vid mål. Och vi är så otroligt euforiska så att det finns inga gränser.
Jag tror att det gäller alla utom Strandberg. Ska vi gissa vad han spelar? För det måste vara något perifert land. Jag gissar på att han spelar i Cypern.
Jag tror faktiskt att han spelar i Israel. Jag kan googla. Carlos Strandberg spelar i ett turkiskt lag som heter Hatyaspor.
Som alla andra.
Ja, ändå superlig. Ska vi kolla att...
Min halvbror Carlos Strandberg med det vi pratar om nu.
Ja, precis.
Ska vi...
Hur har ni på släktmiddagarna?
Ja, det brukar vara vanligtvis inte så trevligt.
Är det julrim?
Det brukar inte vara så trevligt heller.
Alltså, håll i nu. Jag tänkte att jag och Matt skulle kolla dina, eller alltså kolla upp att, vad heter call på svenska? I call you,
Ja, syna.
Ja, precis, vi synar dig. Och han har alltså spelat i 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 klubbar har Carlos Strandberg spelat i.
Ja, det är fantastiskt.
Det är jättemycket. Och det är alltså inom loppet av 11 år.
Och ändå, jag som är hans halvbror har inte en aning.
Det är så märkligt. Okej, okay. Olle. Vad vill du ha för vignett?
Ja, jag vill ha en vignett. Carola, en så folkkär artist. Vilket för oss in på ämnet folkkära svenska idrottare. Och jag kommer att tänka på det för att det är nämligen så att Sveriges minst folkkära idrottare är aktuell igen med nya bravader och ska återkomma till honom. Men tänkte att vi kan grunda lite grann genom att prata lite om vad det är som gör att en idrottare i Sverige blir folkkär. Vad är det för kriterier som ska uppfyllas för att en idrottare i Sverige ska bli riktigt folkkär?
Ja, det är Wernbloom till exempel, alltså en riktig fighter som slåss för laget.
Magnus eller Pontus Wernbloom?
Pontus Wernbloom. Och som offrar sig själv för laget. Det är ju mytiskt i Sverige att offra sig för laget.
Det gjorde väl också Magnus Wernbloom, men han bytte ju klubb va, till slut. Så han var lite svikad där mellan Modo och Skellefteå.
Ja, precis. Men jag, han,
så svika lag blir inte folkkär?
Nej, men han provinciellt folkkär i Örnsköldsvik tills det där. Alltså han var väldigt, i Västernorrland så var han väldigt folkkär. Men jag skulle också säga att jag slänger in en till faktor. Mm. Och det är att dialekter är viktigt.
Dialekter, gärna i norra Sverige. Ja. Inte helt fel med Dalarna.
Precis, och Pontus Wernbloom är ju då göteborgare. En god gubbe. Ja. Och han snusar. Och det finns vissa så här svenska attribut, väldigt liksom folksjälsattribut. Till exempel då den här stora prillan som han hade.
Ja, men precis.
Och så pratar väldigt lite, och du får inte vara för smart heller. Utan nej, du ska ju inte se ner på pöben. Utan du ska ju vara någon som kan passa in i pöben.
Ja, alltså Glenn Hussein då till exempel, han är ju en riktig inkarnation av det vad svenskarna gillar så att säga. Ja. Han är en fighter, han är enkel, han är slagkraftig.
Och det är röv,
han är färgstark och snackar som folk gör mest.
Ja, och sen så ska man ju heller inte vara gnällig och gärna en kämpe. Stefan Schwarz är också folkkär ju. Så när han spelar vidare med brutet ben. Det är...
Ja, även Stenmark. Fast Stenmark säkert var så här grinig och trött och vill inte prata med media. Och så läste han in den där värdelösa hunden och benet. Men ändå, det finns något så här, man biter ihop.
Ja.
Och det tror jag, det är också en sån där Wassberg folkkär också. Gunde motsatt.
Absolut inte Gunde, men Wassberg som du säger, han är
men
inte,
Gunde jättefolkkär.
Men Borg och Stenmark,
nu, inte dåligt,
alltså, Borg var inte populär alls egentligen under sin karriär, medan Stenmark i förhållande till Borg växte ytterligare i popularitet. Man såg hur Borg var, då var ju Stenmark ännu populärare.
Och man såg också det här med då, vad som var viktigare, ansågs viktigare då förr, med att man ska betala skatt i Sverige. Och då Borg fick ju ta den stora smällen där. Också Ingmar Johansson många år före honom när han flyttade till Schweiz i slutet på 50-talet. Men Stenmark blev ju mycket mildare behandlad när han lämnade till Monaco för att slippa betala skatt. Men det är också en grej, man ska betala skatt i Sverige. Christian Olsson och alla tennisspelare på 80- och 90-talen, de flyttade ju faktiskt också till Monte Carlo för att slippa betala.
Ja, där är det inga problem som, för Anja var ju väldigt folkkär och bodde i Monte Carlo eller Monaco, ja. Så då var det ju inga problem.
Ja, då hade det släppt.
Stig Sand inte folkkär.
Nej.
För dålig dock.
Ja, han var inte så dålig. Han var en slalomkuppen.
Men han är mera beräknade Strand för sin fortsatta karriär på något sätt att bli folkkär. Men Stenmark hade inga ambitioner att bli folkkär. Därför blev han folkkär.
Och om man tar rent statistiskt så finns det ju en som idrottare som är mest folkkär, för att där svenska folket röstar fram den populäraste idrottaren, då är det ju Magdalena Forsberg som har tilldelats Jerringpriset hela 4 gånger. Hon klickar också in på de här norra Sverige. Ja.
Hon tvärtom, hon är vältalig och hon är fortfarande inte en astrofysiker.
Nej, just det.
Utan hon är lite så här melodikrysset smart.
Ja, man kan prata med henne över en middag.
Och det accepteras.
Men hon är naturligheten lyser igenom, tycker jag, att hon är ärlig och naturlig. Hon gör sig inte till på något sätt. Och det tror jag är väldigt viktigt, att vara som du är. Och det är Stenmark och Magdalena Forsberg.
Ja, för Ako, alltså Anna-Karin Olofsson, som sen bytte namn till Anna-Karin Olofsson Sidex, Akos.
Just det.
Hon var ju också, höll ju på att bli väldigt folkkär.
Ja, hon var från Sveg, det var också rätt liksom.
Ja, men det är inte Magdalena också typ från Sveg?
Nej, det är hon inte riktigt.
Vad gör ni från då?
Inte Sveg.
Ska vi kolla var ni är från?
Sveg, de här curlinglaget, de kom från Sveg då. Och sen Erik Ekstrand är från Sveg också, han är programledare.
Ja, men det är väl fler som är från Sveg. Det är väl även Mats har ju sommarsuget uppe i Sveg.
Att Ekstrand är från Sveg, det visste jag inte. Det är en nyhet för mig. Ja. Intressant nyhet.
Och att du har en bror som är svart som heter Carlos Strandberg, också en nyhet.
Det visste ju jag till, med nöd och näppe, att jag har en halvbror som heter Carlos Strandberg. Ja. Men att Ekstrand var från Sveg hade inte en aning.
Nej. Var du mest chockad över att ha en halvbror som heter Carlos Strandberg eller att Erik Ekstrand från Sveg?
Ekstrand från Sveg.
Nej, men Magdalena Forsberg från Örnsköldsvik.
Ja.
Men det är ändå det här liksom ganska väna norrländskan. Det är inte för mycket, för att jag tror att idag hade Stenmark haft tuffare. och slå igenom.
Tror det. Om vi tar dialekter då. En dryg skåning eller någon som har en dryg skånsk dialekt, kan han eller hon bli folkkär?
Henke Larsson är ju folkkär.
Henke Larsson är kanske inte så folkkär. Han är ju dryg som bara den.
Ja, men han var folkkär för han var bra i Celtic. Men så fort han blev tränare och började öppna käften, då försvann folk.
Jag skulle säga att jag tror inte, jag tycker inte han var så folkkär. Gunnar Larsson till exempel, skåning, var han folkkär?
Nej, inte riktigt. Han var beundrad men inte så folkkär. Tillbaka till Henke då, när han öppnar käften, inte folkkär.
Kan man bli folkkär efter att ha åkt dit för doping?
Thomas Johansson
var ju tämligen accepterad, inte folkkär men accepterad.
Ludmilla.
Precis, det är Ludmilla jag tänker på där. Så efter cancerdiagnosen gjorde comeback på DN-galan 1999. Alltså stadion, aldrig har en stadion jublat så mycket. Hon bugade, hon grät, hon sprang och hon vann. För det första gången hon mötte Sanna Kallur i samma lopp. Kallur kom sist. Men hon körde också hela den här svensk grejen till förbandet. Så alla frågade bara hela tiden, hur svensk känner du dig nu? Så hon tvingades, hon satt ju på såna här dalahästar som örhängen.
Ja.
Hon hade målat nagellack i svenska färgerna och hela tiden sa, nu känner jag mig svensk.
Jag är väldigt svenskigt på dagen.
Men om du råkar ut för en olycka eller sjukdom så blir det väldigt populär.
Jo, men sen också på idrottsgalan det året, år 2000 sen, då fick hon alltså sitta med kungen och Silvia. Så hon var ju drottning av Sverige. Hon var så, alltså folk som är lite yngre tror jag inte fattar hur stor hon var.
Det jag inte vet är att de hade ju en tävling med som var sämst på svenska. Mellan drottningen och drottningen.
Vem förlorade?
Nej, det blev faktiskt
oavgjort.
Vet du vem som förlorade? Kungen.
Men det finns kungen förlorar som vanligt.
Kungen förlorar alltid.
Apropå det här då, fallet Ludmilla ger oss ju då automatiskt svar på frågan om man måste vara svensk från början för att bli folkkär. Och då är ju svaret nej. Men då är det ett kriterium som behövs. Och vilket är det?
Att du anpassar dig efter den svenska kulturen.
Och att man försöker lära sig svenska så fort som möjligt.
För Abeba eller Arigavi.
Abeba Arigavi.
Ja, hon blev inte folkkär.
Nej, och det berodde väl en hel del på att hon var här för att hämta ut bidrag. Alltså inte från staten utan från Friidrottsförbundet.
Ja,
sen var ju från Hammarby.
Hammarby, ja, just, hon sprang för Hammarby. Men sen så var hon ju i Etiopien hela tiden. Där hon också bor nu.
Det är ju något annat kanske. Men
hon hade ju tveksamheter med sitt eventuella äktenskap och sådana saker som stod i tidningen. Och det är klart att är det strul med de praktiska sakerna om regler och rättvisa så blir det väldigt hudflängd direkt i Sverige.
Arigavi vann ju VM-guld på 1500 meter 2013 och svenska folket var verkligen berett att ta henne till sina hjärtan. Hon fick samma frågor från reportrarna. Hur svensk känner du? Känner du svensk? Men hon gjorde ju inte som Ludmilla. Hon försökte inte göra sig svensk. Och hon var jättetråkig inför medierna. Och sen så... Hon sket ju oss helt enkelt.
Ja,
och då blev hon ju inte folk.
Ja, men Ludmilla
hon var väldigt snygg, Abbe Barigavi. Hon hade ju förutsättningar.
Men Ludmilla hade väl också liksom en naturlig karisma någonstans. Arigavi hade väl karisma som en stenvägg. Alltså det är lite skillnad tycker jag ändå.
Men alltså, hennes guld negligerades i alla fall inom Friidrottssverige tämligen kompakt. Hon hade dålig nimbus i Sverige överhuvudtaget. Så att Ludmilla satt med kungen och drottningen. Det var så typiskt de åren. Integration var ett hedersord för offentligheten inklusive kungafamiljen på den tiden. Att kungen tog till sig henne då vid samma bord tyder ju på det läge som var i Sverige när det handlade om att integrera främmande länder.
Ja, och det var ju så viktigt också för Sverige var ju inte alls en stor friidrottsnation på den tiden. Så att, det var ju Bengt Westerberg som var ordförande i Friidrottsförbundet här. Han såg det ju som att det var i nationens intresse att hon skulle få snabbspåret bli medborgare. Mm. Så hon blev ju medborgare snabbare än vad hon egentligen skulle bli. Och hon tog ju också mycket riktigt Sveriges första kvinnliga OS-guld i friidrott någonsin. Och bara tillbaka till Arigavi, jag vet att nu vet jag inte om någon har slagit hennes svenska rekord, men Malin Evelöv ansåg ju fortfarande att hon hade svenska rekorden efter att Arigavi hade slagit hennes rekord.
Ett ord till Bengt Westerberg. Det är ju Sveriges största invandrarvän någonsin genom tiderna. Vad säger han idag?
Ja.
Jag vet inte.
Jo, men han står ju fast vid sin... Han är stabil. Ska vi försöka avsluta det här momentet med folkkärlek genom att lista Sveriges populäraste idrottare genom alla tider. Mest folkkära idrottare genom alla tider.
Ja, men ettan har vi väl nästan, va?
Är det Ingemar Stenmark?
Nej.
Nej.
Magdalena Forsberg skulle jag säga.
Ja, det är ändå Stenmark ändå, tror jag.
Okay. Stenmark,
I kraft av sin tradition och historia och alltihopa det där. Ja, han försvinner ju aldrig ur rampljus. Magdalena är ju visserligen med på spåret flera gånger, ja, och så vidare. Och är kvar lite i offentligheten på det. Men Stenmark kommer aldrig att försvinna, i alla fall inte under vår livstid. Och det är
osannolikt. Han är ju större och Sverige stod ju still och så vidare. Och det är det man skämtar om i Sällskapsresan, att till och med kaptenen pratar att Ingemar Stenmark är trea i, ja, Madonna. Det. Alltså, så det är klart att...
Men om vi också har ett historiskt perspektiv också lite grann. Snoddas, bandyspelaren som ändå hade ett par SM-guld i bandy.
Hade det igen.
Han var väl otroligt folkkär. Alltså, det får vi vända oss till Mats. Alltså,
det var i januari 1952 som Snoddas med sitt Bollnäs skulle spela final mot Hammarby på Stockholmsstadion. Och då...
När var det här, sa du? 52?
Alltså i januari 1952 så var det match mot Hammarby med sitt Bollnäs då. Han var i Stockholm för att spela match på söndag. På lördagskvällen gick då Hylands karusell med Lennart Hyland på radion. Och då tyckte jag Torsten Adem få in honom i programmet om det fanns en möjlighet att klämma in honom så att det inte blev för tajt. Men det var tydligt att någon hoppade av då under kvällens lopp som uppträdare. Och då fick alltså Snoddas hoppa in och sjunga Hadrian hade dragit ut programmet.
Flotta
kärlek, och det blev en sån dundrande succé som stod sig i alla tider. Alltså Snoddas kunde ju inte riktigt sjunga.
Nej, men han var med Hylands hörna också. Det var där han slog igenom.
Hylands hörna, men det här var karusellen då, 52. Ja. Ja, ja. Där han slog igenom i stort.
Ja, just det, Hylands radioprogram.
Hylands radioprogram, 52 i karusellen. Och sen var det väl så också att Torsten Adenby som nu är avliden, Hylan är avliden, att de lurade Snoddas, i alla fall Torsten Adenby, på väldigt, väldigt mycket pengar på sin folkparksturné då. Alltså,
just det, han hade en manager som blåste honom.
Ja. Torsten Adenby blåste Snoddas på jättestora pengar då, men gillade att sjunga då. Ofta med forsen som ackompanjemang, som han sa.
Jaha, men jag vill också säga, han hade också ett utseende som inte finns längre. Om man tittar på gamla lagfoton på vilken sport som helst egentligen, på 30-talet, 40-talet, 50-talet. Jag skulle säga över hälften, kanske två tredjedelar av utseenden, oavsett om det är damer eller här, de utseenden har försvunnit. Ja, de det är inte bara, bara frisyrer.
De ser mycket, mycket, mycket äldre.
Ja, det är en sak.
Och sen har de inte fixat tänderna. Alltså hans tänder är ju som... Vad var det, någon som Birgitta Dahl, att de hade kastat in tänderna i käften, va?
Ja.
Och lite så,
ja, men alltså nu så hade de fått en tandställning. Men jag tycker ändå att folk ser inte ut så.
Alltså han ser ut som den här Dennis the Menace. Alltså Dennis-korven Dennis.
Ja, just det.
Alltså som bråkar med farbror Nilsson, eller vet han? Men, ja, peddot i liksom grannskapet.
Men du hade en poäng där faktiskt. Att om man tittar på AIKs lag i fotboll på 60-talet eller på 50-talet, alltså på så gamla alfabilder som fanns då... Det var ju en tablettask och så var det alfabilder i. Man köpte, kastade tablettasken och tog alfabilden bara och sparade på den och så vidare. Alltså de var 20, 21, 22 år och såg ut som man gör när man är 40 års ålder nu. Det är otroligt märkligt. Nu är det unga grabbar i Allsvenskan som ser unga ut. Då var det gubbar.
Ja,
som var
jätteunga. Ja, men verkligen.
Men varför det?
Ska vi en till då? Vi måste bara knyta upp listan då. Andreas Granqvist, alltså under en veckas tid,
ja,
då var han... lika folkkär som Stenmark.
Men jag tänker också, det är skillnad här. Jag vet inte om Granen var folkkär eller om han var landsfader.
Alltså, okej, okay, landsfader.
För folkkär är ju att du är en del av folket. Granen var ju nog helt... Alltså han var ju liksom nationens...
Ja, men så här, hade det varit om Sverige hade varit republik och vi hade haft presidentval, då hade kanske Granen vunnit valet.
Granen hade kunnat... Alltså Granen hade varit ungefär lika populär som Trump är.
Ja.
I USA.
Men alltså, mer, om vi tar till listan då, Charlotte Kalla skulle kunna vara med också, eller hur? Pia Sundhage när hon var förbundskapten för Sverige.
Ja, men nu tror jag att Pia... jag är inte säker på det. Jag tror Pia retar gubban ute i stugorna.
Okej.
Okay. Jag tror Magdalena Forsberg, kvinnorna gillar henne för hon är ingen hot, för att det är en trevlig tjej.
Okej, om jag säger så här, listan, de tre, så får ni utan inbördesordning då. Ingemar Stenmark, Magdalena Forsberg, Charlotte Kalla. Är det, skulle den kunna godta vår lista?
Jo, det är en bra, bra lista. Kanske att Kalla till och med är... Nej, hon är nog trea där. Magda är tvåa och Stenis etta.
Då går vi till listan över de tre minst folkkära idrottarna genom alla tider.
Ettan är ju given. I alla fall i det här rummet, tror jag. Säg. Ja, Mikael Ymer såklart.
Mikael Ymer kan ligga där.
Ja. Men också, vad heter det? Efter dopingsanslöda Rumina Engqvist. Impopularitet, svårt att slå.
Ja, hon kan ligga där också. Och apropå vad jag fick kommentera när jag fick träna kommentering. Tommy Salo, han slog inte högt i kurs, i alla fall inte efter förlusten mot Vitryssland.
Nej, han var, alltså, hans barn blev typ utmobbad i skolan. Det var ju fruktansvärda scener, eller scener, det var fruktansvärt i alla fall.
Salo är ändå en folkets man, så har lite otur nu med alla möjliga, alltså rattfyllar och kanske med frun och alltihopa där. Men han har hamnat snett, Tommy Salo. Men han är inte så impopulär ändå.
Nej, kanske inte. Jag drar till med en annan då. Som, inte ett namn som nämns varje dag, men som under flera år var Sveriges bästa bandyspelare. Patrik Nilsson.
Inte jätte, alltså lite för liten för att vara min folkkär, men absolut, han var ju jättekaxig och super ut.
Sägs vara väldigt otrevlig.
Ja, jag har en till person som är jättelite folkkär.
Ja, säg.
Antonio Lindbäck, speedbyföraren.
Ja.
Han har gjort
fyra rattfyller ligger ute på pluskontot.
Och han hade någon historia med någon tjej i Krylbo och allt vad det var. Jättelite folkkär.
Jag har en till som inte som få kommer ihåg, men folkkär icke. Lars Anders Wahlstedt, tennisspelaren som under apartheidregimen bröt mot, man skulle åkte till Sydafrika och spela tävling på 80-talet.
Och så gjorde de ett skämt om det, i Smashsen.
Jaha. Kommer alltså, du ihåg Lars Anders Wahlstedt?
Ja. Jag vet ganska lite om honom egentligen, så jag kan inte säga så mycket om honom faktiskt.
Nu går vi faktiskt från genom alla tider till lista om de populäraste respektive impopuläraste just nu med aktiva idrottare. Då har jag dra mest folkkära svenska idrottarna just nu aktiva. Jag nämner Sara Sjöström.
Hon är väl där uppe.
Än Therese Alshammar. Hon har ju lagt av.
Hon är åt andra listan skulle jag, inte så folkkär.
Sara
Sjöström är nog mera beundrad än folkkär, tror
det
jag.
Det tror jag, okej. Okay,
Mondo Duplantis är väl där uppe, eller?
Det är han faktiskt, ja. Daniel Ståhl.
Ja, oförtjänt, men han är där uppe.
Är det oförtjänt? Han är ändå god och glad.
Daniel Ståhl,
stor, det är en fryntlig... God.
Ja, men han är ju Ricky Brush minus drogerna.
Ricky Brush var inte Ricky Brush folkkär?
Ricky Brush var ju också, han möttes ju med liksom ett leende, hans namn alltid, men han var ju så kontroversiell i alla lägen. Han roade massorna på något sätt, men var folkkär? Kanske inte. Han var en roare, en kul kille, en clown som stack in på stadion under landskampen, hade klätt ut sig till någonting och så vidare. Så att folk skrattade åt honom som en färgklick som bröt av mot tristessen.
Han var ett gladiatorspel.
Ja, så var det. Han bröt mot tristessen.
Har ni några fler exempel på folkkära just nu?
Ja,
aktiva?
Men det måste finnas... Alltså, fotbollslaget är ju helt borta nu. Men jag tror att Isak ändå är lite där uppe. Ja.
Vi lämnar här och går till den sista listan.
Ja, men hade du några egna namn då?
Men jag tror att
jag föreslog Daniel Ståhl.
Men däremot Robin Olsen är inte speciellt populär, tror jag. De sa om honom att gå och peta på honom och se om han lever, va? Jag menar, det är så, peta på Robin, är det en människa eller inte en människa, Robin Olsen?
Då kommer vi
inte
till,
populär.
Då kommer vi till den sista listan, nämligen de minst populära, de minst folkkära idrotterna nu aktiva. Du kom in på Robin Olsen, han ligger kanske där.
Mm. Ja, jag har en annan som jag tror nästan kan slå Mikael Ymer, och det är Jonas Jerebko. Som skrev på för CSKA Moskva, alltså basketspelaren, mitt under brinnande krig.
Victor Nilsson Lindelöf.
Nej.
Lika charmig som en plåtburk.
Ja, men det är inte, för de andra är liksom lite illa omtyckta. John Guidetti är illa omtyckt, tror jag. Mm. Till exempel.
Illa omtyckt, ja.
Jätteilla omtyckt.
Ja, fast vi får inte glömma det icke-folkkär det handlar om. John Guidetti var ju folkkär när de vann JVM-guldet.
Ja, men nu tror jag folk har tröttnat på den här, liksom, den här brytningen och allt han håller på med.
Henrik Stenson.
Ja, han är också har tappat.
Han är väl inte folkkär?
Han har tappat i Nimbus, som man skulle säga.
Jag drar ett namn till. Tobias Montler. Inte folkkär.
Nej, men han är för liten också. Vet någon vem han är?
Ja, jag minns ingen intervju med honom heller som jag kan relatera till.
Han är längdhoppare.
Alltså, intervjuer säger ju en hel del, tycker jag. Man lyssnar på tv och det. Men Montler
är supertrist.
Inte sägande också.
Men varför jag tog upp hela det här med folkkär, det kommer vi till nu. Nämligen för den minst folkkäre har nu förstått att han inte är folkkär. Alltså, han lämnar ju till och med Sverige. Jag pratar förstås om MMA-fighten Khamzat Chimaev. Han kom till Sverige som asylsökande, som 17-åring, på flykt undan regimen i Tjetjenien. Men det där med flykt var det nog lite sådär si och så med, eftersom han har tillbringat mer tid där än här nästan, och inte sällan med Tjetjeniens diktator Kadyrov. Kadyrov, som ju kallas för Putins attackhund. Och då är det lite kul att Chimaev i sin tur kallas för Kadyrovs tama hund. Så det är mycket, mycket hundsnack där faktiskt. Och de har hängt mycket tillsammans. Han har tränat Kadyrovs söner i kampsport. Och de har supit mycket och bott på hans palats och såna grejer. Så att så mycket skyddsbehov från Tjetjenien tror jag knappast han har haft. Dessutom har han dömts för misshandel av en vakt på Olens. Och det här med att han umgås med en diktator i en rysk enklav, döms och är supersur. Är inte han ändå etta på listan över Sveriges minst folkkära idrottare?
Jo, och Kadyrov, bara för så att folk förstår. Jag tror att jag kan ha berättat det här förut i podden. Men bara för att folk fattar vilken sjuk människa Kadyrov är. Det sägs ju att han har byggt fängelset i då... den tjetjenska huvudstaden Grosny. Så att palatset är riktat mot fängelset, och så att fönsterna, det är helt öppna fönster, så att fångarna ska kunna se när Kadyrov sätter på brudar i presidentrummet.
Han hade Kadyrov i koma alldeles nyligen.
Eller så var det rykte bara.
Han är sjuk,
ja. Han är nog sjuk, jag vet inte. Men
vad säger fångarna då när han hamnar i koma? Jublar de då?
Nej, de har ju inte... De har inte
Nej, men då ser jag att killen rasar ihop och hamnar i koma. Ja, jublar fångarna då?
Nej, de har ju inte haft självreflexion nu på hur länge som helst. För de får inte se den här groteska live-showen.
I alla fall, har du sagt att han säger upp sitt svenska medborgarskap? Men han går inte tillbaka till Ryssland och Tjetjenien, utan han väljer pengarna i Förenade Arabemiraten. Så att nu
framöver... Har han sagt upp sitt medborgarskap?
Ja, hans manager säger det, men skattemyndigheten säger att han fortfarande står registrerad. Men managern säger att han inte är svensk längre, utan nu ska han tävla för Förenade Arabemiraten. Vad säger ni om detta?
Men det kan han väl få göra.
Men vilket bra liv han får då. Vad mycket pengar i Förenade Arabemiraten, och en sån där kille som lyckas så bra i MMA. Ja, det är bara gratulera. Vilket fantastiskt liv som ligger framför den killen.
Jo, men kommer vi svenskar sakna Chimaev?
Nej, alltså topp tre sporter med usla människor. Tyvärr, jag vet att ni gillar boxning, men boxning är ju naturligtvis med där. Det är bara att Mike Tyson dömd för våldtäkt.
Det här får vara din lista, inte vår.
Nej, det är min lista. Ni ska få ett dare av mig, ett bet. Och säga en bra människa som har boxats. Tvåa på listan, amerikansk fotboll. Det är mord, det är han, vet han, Aaron Hernandez som själv blev mördad.
Roland Tigen Eriksson, Håkan The Knock Brock, Anders Lillen Eklund, alla trevliga killar, eller hur?
Ja. Absolut, i alla fall Lillen trevlig.
Ja. men om vi tittar liksom världsstjärnorna, de flesta är väl... Ja, Evander Holyfield verkar ju trevlig. Mm. I alla fall då...
Max Schmeling, allihopa de stora ikonerna från förr, det var ju killar som var alltså de presidenter i sina hemländer. Schmeling i Tyskland under... andra världskriget. Allt bara det. Så att,
och Klitschko-bröderna, en borgmästare.
Ja, de verkar schyssta. Och även...
till att bli borgmästare i Kiev, alltså, som gammal boxare i tungvikt. Jag menar, de måste ju vara populär.
En sitter i parlamentet och en sitter som borgmästare i Kiev.
Förstår vi, kan
killa. Tillbaka till din lista.
Ja, nej, men så är det amerikansk fotboll som vi pratar om. Hernandez då som spelade för, undrar om det var New England Patriots.
Du vände till fel kille.
Ja, skitsamma. Och så var han Michael Wick då, som höll på med hundslagsmål. Det är lite folkkär, tror jag. Och etta på listan, såklart, olika kampsporter. Men MMA är väl där uppe. Men det är klart, det här kan ju vara en del av showen naturligtvis. Att de slåss och kastar grejer på bussar och sånt där. Men det är väl klart att den här Chimaev, det är ingen bra människa.
Ska vi säga så här för att avrunda? Vi säger så här, Chimaev, tack så mycket för de här åren. Tack för din tid i Sverige. Det var trevligt att ha dig som svensk. Lycka till i framtiden.
Hörrni, tack för idag. Vi ses... Här är du, här är jag.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.